Njurfunk, tidningen från Njurförbundet, nummer 3, 2025. Inläst på Daisy och CD-skivor av Rolf Westman, RV Inläsningsservice. Ansvarig utgivare är Håkan Hedman. Övriga redaktionsuppgifter finns sist på taltidningen. På första sidan ser vi ett porträtt av Thomas Karlsson. Han möter vår blick och vi möter honom längre fram på taltidningen. Rubriker är recept. Fem proteinrika scones, därför ger dialys hjärndimma. Porträtt, sin egen dialysexpert. Dialys med färre luftbubblor. Samt förslag om ökat statligt ansvar inom vissa vårdområden. Innehåll. Ledaren. Nyheter. Rapport. Forskning. Porträtt. Medlem. Fördjupning. Din hälsa. Recept. Fråga och svar. Smått och gott. Regionnytt. Förbundsnytt. Kontakt. Annonser med mera. I ledaren, signerad Håkan Hedman, förbundsordförande, skriver han om jämlik vård, vårt mål. Under försommaren presenterades den statliga utredningen om sjukvårdens framtida organisation. Det var ett vallöfte från KD inför kommande regeringssamarbete inom Tidöpartierna. I direktiven till utredningen fanns krav att man skulle utreda förutsättningarna att införa en statlig styrning av sjukvården i syfte att skapa en mer jämlik vård i landet. Njurförbundet har många gånger uppmärksammat att vården är ojämlik. I Svenskt njurregister, SNRs årsrapporter, kan man utläsa att njurvården fortfarande skiljer sig mellan landets 21 regioner. Det finns även stora skillnader i länders kommuner, särskilt då det gäller att få assistans då man är i behov av PD. För Njurförbundets sida skulle vi vilja se en förändring som möjliggör att alla kan få lika vård i landet oavsett bostadsort. Detta gäller både sjukvård som levereras samt information som ges till patienterna. Frågan har hög prioritet i Njurförbundet. Vi arbetar nu med att utveckla ett nationellt utbildningsprogram som vänder sig till kroniskt njursjuka så att man som patient har möjlighet att ställa krav på sjukvården. För närvarande går det inte att få en politisk majoritet som uppfyller den ambition som KD hade då man tillsatte utredningen. Det finns en remiss på betänkandet som bland annat Funktionsrätt Sverige kommer att besvara och som Njurförbundet kommer att vara med och påverka. Det finns sannolikt både för- och nackdelar med statlig sjukvård. Så som sjukvården är organiserad idag har vi som patientorganisation sannolikt större möjligheter att påverka beslutsfattarna. Våra regionföreningar har god kontakt med sjukvårdens beslutsfattare. Oavsett vad beslutet blir om sjukvårdens framtida organisation är det viktigt att vi som patientorganisation fortsätter att föra våra medlemmars talan så att njurpatienter får en jämlik vård i hela landet och får det nödvändiga läkemedel som förskrivs. Nyheter. Dagens hälso- och sjukvård är organiserad utifrån specifika diagnoser. Helhetsperspektivet kan saknas. Att varje sjukdom behandlas separat fungerar inte bra för personer med kronisk njursjukdom, CKD, som många gånger har andra sjukdomar samtidigt. Diabetes och högt blodtryck ligger ofta bakom utvecklingen av njursvikt. Dessutom har personer med CKD stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. För att lyfta denna fråga hos politikerna arrangeras ett seminarium i riksdagen den 30 september. Seminariet har titeln Njurarnas hemliga kamp. Ett samtal om kronisk njursjukdom, en underdiagnostiserad folksjukdom med stor samsjuklighet och höga kostnader. Njurförbundet sitter i panelen och framför njursjukas perspektiv. Deltar gör bland andra riksdagsledamöterna Lina Nordqvist, Liberalerna, och Malin Höglund, Moderaterna. Personer med stora tandvårdsbehov kan idag mötas av höga kostnader som kan tvinga patienten att avstå behandling. I en lagrådsremiss föreslås därför att en särskild tandvårdsersättning ska införas som ett komplement till det nuvarande högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande. Den första etappen ska gälla för personer 67 år eller äldre. En god tandvård spelar roll för människors hälsa och inte minst för äldre där risken för följdsjukdomar är stor. Med det här förslaget minskar vi kostnaderna för många äldre med stora behov, samtidigt som vi ser till att tandvårdsstödet blir mer träffsäkert och hållbart. Det är ett ansvarsfullt steg att stärka äldres hälsa och ekonomi, säger äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Förslaget ska nu hanteras av lagrådet under förutsättning att riksdagen i höst antar den kommande propositionen. Har regeringen för avsikt att genom förordning tydliggöra vad det förstärkta högkostnadsskyddet i praktiken innebär. Det handlar bland annat om att patienten betalar 10% av det statliga referenspriset eller av vårdgivarens pris om det är lägre för viss behandling. Staten betalar övriga 90%. För den tandvård som inte ingår i detta förstärkta högkostnadsskydd kommer det vanliga högkostnadsskydd som finns idag att gälla även fortsatt. Dessutom har regeringen för avsikt att höja det särskilda tandvårdsbidraget STB för personer med vissa utpekade tillstånd som har behov av förebyggande tandvård till 1000 kronor i halvåret. Det är bra att lära sig några sorter i taget. Är du det minsta osäker ska du låta bli att äta den. Det var ett citat av Peter Hultén, svampexpert och apotekare, Giftinformationscentralen. Snart slås dörrarna upp för den 14:e nationella njurkonferensen, ett efterlängtat event som vartannat år samlar Sveriges främsta forskare inom njurmedicin och transplantation. Den 17-18 oktober hör vi föredrag om den senaste forskningen kopplat till njurar och njursjukdom. Årets tema är Ny njurforskning skapar hopp. Konferensen äger rum i Göteborg på konferenscentrum Wallenberg och huvudarrangör är Njurförbundet Västsverige. Men medlemmar i hela landet är välkomna. Medlemspris är 1500 kronor för båda dagarna, inklusive alla måltider. En festlig avslutningsmiddag ingår i biljetten. Vem vill du se i Njurförbundets förbundsstyrelse? Vem ska handha ledningen av förbundets verksamhet? Nästa år hålls förbundsstämma och styrelsen ska då väljas för en mandatperiod på 3 år. Njursjuka ska ha ett avgörande inflytande över verksamheten, vilket ska återspeglas i styrelsens sammansättning. Är du själv intresserad eller har du förslag på passande person? Ta kontakt med valberedningen som tar fram förslag till stämman. Valberedningens sammankallande är Elisabeth Palmer, kock, ordförande i Njurföreningen i norra Mälardalen, elisabeth.palmer.kock@njurforbundet.se. Förra året minskade både antalet organdonatorer och antalet personer som anmälde sig till donationsregistret enligt Socialstyrelsen. Sedan 2020 har antalet organdonatorer stadigt ökat år efter år. Men under 2024 hade Sverige 233 faktiska organdonatorer, vilket är ett trendbrott och minskning med ungefär 10%. Jämfört med 258 donatorer i rekordåret 2023. Än mer anmärkningsvärt är att antalet nyanmälningar till donationsregistret kraftigt minskat. Från 91 000 år 2023 till endast 58 500 under 2024, en minskning med 35%. Det är en oroande utveckling, inte minst med tanke på att vi blir fler och fler äldre och behoven ökar. Minskningen av antalet faktiska organdonatorer och nyregistrerade viljeyttringar i donationsregistret kan få negativ påverkan för de patienter som väntar på en transplantation, ser Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen. Totalt fanns 1 873 234 personer registrerade i donationsregistret i mitten av juni 2025, vilket motsvarar knappt 18% av befolkningen. 80% av svenskarna ställer sig dock positiva till att donera organ efter döden, så antalet personer i registret skulle kunna vara betydligt fler. Rapport. När man lämnar Öjn och Visby och man sätter sig ner för att sammanfatta dessa fantastiska dagar i Almedalen 2025. Vad tar vi med oss? Vad gav oss extra värde för våra medlemmar? Skriver Sven Jonsson, förbundsstyrelseledamot Njurförbundet, och fortsätter. Framförallt alla personliga möten med människorna utanför vår utställning som vi hade tillsammans med bland andra AstraZeneca. Där vi fick samtal om tidig upptäckt av kronisk njursjukdom, att högt blodtryck är den första indikatorn och att om det förekommer så ska det innebära kompletterande blodprov på ens njurvärden av ens läkare. Allt för att kunna bromsa negativ progress av kronisk njursjukdom och medvetandegöra vikten och förmånen av att kunna bli donator. Dessutom kunde man också ta sitt blodtryck på plats genom sköterskor från vården. Att sedan medverka och samtala från scen är en viktig komponent för fortsatt medverkan i än fler samtal, möten och evenemang. Det blev denna gång ett par panelsamtal. Den första panelen handlar om Är nära vård god? Arrangerad av Forum, Patient och Vifor Pharma. Det redovisade Siri Bokvist, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, deras rapport. Sedan talade Rita Fernholm, specialistläkare i allmänmedicin Region Stockholm, och Maria Eriksson Svensson, professor Uppsala Clinical Research Center, gjorde ett anförande via videolänk. Sen blev det dags för panelen. Christian Karlsson, riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Sveriges riksdag, KD, Niklas Sandström, regionråd, Region Västerbotten, moderat. Allt modererat av Pernilla Guntler, fokuspatient. Senare arrangerades ytterligare en panel av Böringer Ingelheim med Katarina Sten Karlsson, forskningschef, docent i hälsoekonomi, Institutet för hälsoekonomi, IHE, Mats Bojestig, ordförande styrgruppen Kunskapsstyrning i samverkan och hälso- och sjukvårdsdirektör SKR Region Jönköping. Mattias Fredriksson, chef för avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå. Socialstyrelsen samt Boris Klanger, verksamhetschef. Specialistläkare i allmänmedicin, Region Västmanland, Anders Åkesson. Förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt-Lung, Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige samt Peter Odemark. Själv är jag nu tacksam för den kunskapskälla som Almedalen ändå är. Alla experter som man får direkt eller indirekt personlig kontakt med. Man kan utefter sina egna ambitioner, ork och kraft ta in kvalificerad information som vi får informera och sprida inom vårt förbund. Almedalen 2025 bidrog till på så sätt också att Njurförbundet kan visa att vi både har en djup, bred och lång erfarenhet och kunskap om behoven, utmaningarna men även möjligheterna för alla med kronisk njursjukdom. Tillsammans kan patienter och närstående få sina röster hörda genom Njurförbundet och vi kan samverka med vården och omsorgen politikerna och övriga aktörer för en bättre och mer rättvis njursjukvård i Sverige idag och imorgon. Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Forskning. När professor Bernd Stegmeier och hans forskarteam vid Umeå universitet för 20 år sedan upptäckte skum i returslangen på dialysmaskinen väcktes frågan vad skummet berodde på. Det visade sig att dialysslangarna innehöll små, små luftbubblor, så kallade mikrobubblor. De luftvakter som dialysmaskinerna är utrustade med för att ta bort luften gjorde helt enkelt inte jobbet tillräckligt bra. Med stöd från Njurfonden och Njurföreningen Västerbotten påbörjade studier kring förorening av luftbubblor till blodet vid hemodialys, med målet att få fram så bra dialys som möjligt. Forskningen har resulterat i en ny luftvakt som kraftigt kan minska förekomsten av luftbubblor. Så mycket som 2000 mikrobubblor i halvtimmen kan passera, enligt en studie publicerad 2024. Trots att bubblorna är små kan blodlevringen i kroppen aktiveras, varvid det bildas blodproppar i lungor, hjärta och hjärna. Det leder också till kroniska skador på vävnaden enligt de obduktionsstudier teamet har gjort. Vad har du och ditt team för bakgrund? För oss har kombinationen läkare och tekniska expertis varit jättebra. Förutom mig och Ulf Forsberg, båda överläkare i njurmedicinska sjukdomar, ingår Per Jonsson, medicinsk-teknisk ingenjör, och Kristoffer Stegmeier, ingenjör i teknisk fysik. Jag har arbetat vid Umeå universitetssjukhus från 1984. Jag har forskat om njursjukdomar sedan 70-talet, har varit president i 2 europeiska och 2 globala föreningar när det gäller utveckling av artificiella organ inklusive dialys. Varför har du intresserat dig för detta ämne? Med njurpatienten i fokus så vill jag att dialysen ska vara så bra som möjligt. När vårt team upptäckte luftkontamination i dialysslangarna ställde vi oss frågan: varför ska man som patient utsättas för mikrobubblor av luft vid varje bloddialys? Det är inte förenligt med kroppens funktioner. Luftvakten är den komponent som ska eliminera luftbubblorna. Den sitter i dialysslangen precis innan blodet går tillbaka till patienten. Vi såg att den behövde förbättras. Det har drivit vårt team att hitta nya lösningar som lett till att vi har utvecklat luftvakten Emboless. Hur ser den studie ut som ni genomfört senast? En tidigare experimentell studie av 4 vanligt använda dialyssystem visade att Fresenius 5008 bäst avlägsna luftbubblor. Vi valde därför den som jämförde sig med Emboless i en studie. De 20 patienter vid Skellefteå dialysavdelning deltog med start år 2022. Varje patient fick göra 2 dialyser med F5008 blodslangar som jämfördes med 2 dialyser med Emboless blodslangar. Totalt genomfördes 80 dialyser och resultatet visade signifikant flest luftbubblor avlägsnades med Emboless. 76% jämfört med 39% med F5008. Resultatet av vår forskning är att patienten får färre blodproppar och säkrare dialys med vår luftvakt. Alla patienter i dialys drabbas av luftbubblor. Vårt mål är att få bort så många som möjligt. Vi har patent på Emboless i 5 länder i Europa samt USA och Indien. Det är enkelt att integrera i slangsystemet på de flesta befintliga dialysmaskiner. Emboless är en engångsartikel och dess slangsystem beräknas kosta något mer än traditionella, men något mindre än det mest komplexa, beroende på tillverkning och volym. Vad betyder stödet från Njurfonden? Stödet från Njurföreningen Västerbotten och Njurfonden har bidragit till att vi kunnat öka farten i vår forskning och ta fram Emboless. Det har varit mycket betydelsefullt för vårt team. Hur tror du framtiden ser ut för njursjuka patienter? Vi hoppas att företagen snarast möjligt nappar på emboles så patienterna i mindre omfattning drabbas av proppar och luft i sina blodådror. Det är viktigt att ha bästa möjliga dialysutrustning för patienterna och vården. Vill du tillägga något? De stora dialysföretagen har inte varit benägna att förbättra sina luftvakter så länge kunden inte begär det. I en enkätundersökning gjord på deltagare vid njurmedicinska vårmötet i Uppsala 2025 noterade vi att 96% har önskat att företagen borde redovisa sin prestanda. Om deltagarna själva behövde dialys önskar 96% få bäst möjliga luftvakt. 4. Forskare får utdelning. Gelinstiftelsens huvuduppgift är att de delar ut bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige som rör njurtransplantation. Gelinstiftelsen har under åren bland annat lämnat bidrag till forskning som utvecklar kunskapen och teknikerna kring transplantation av njurar, minskar komplikationerna som gör att fler kan få nya njurar trots mycket antikroppar. I årets utdelning delas 550 000 kronor ut till 4 forskare. Anders Bergqvist, Akademiska sjukhuset, klinisk mikrobiologi. Förbättrad diagnostik av BK-polyamavirus på njurtransplanterade patienter. Maria Svensson, Uppsala universitet. Vad händer med den kvarvarande njuren vid levande njurdonation? Jenny Stenberg, Uppsala universitet. Levande donatorers psykiska välbefinnande före och efter njurdonation. Kristina Nilsson, Linköpings universitet, Region Östergötland. RCT, pilot av internetbaserat stöd och utbildning inför njurtransplantation. Porträttet. Namn Thomas Karlsson, 46 år, bor på Fotö i Göteborgs norra skärgård. Transplanterad 2 gånger, dialys i 17 år, varav självdialys i 16 år. Familjen är sambon Solveig och 2 barn, Liam 16 och Isak 13, från tidigare äktenskap. Mottot, behandla människor som du själv vill bli behandlad. När Thomas var 25 år slutade hans njurar fungera. Där och då började hans resa med bloddialys. Idag har han haft självdialys i 16 år och lär ut till andra hur det går till. När intervjun ska börja så har Thomas precis vaknat till efter en tupplur. Han säger att han försöker vila när det ges möjlighet. Han arbetar natt med trafiksäkerhet runt om asfaltarbeten och åker till dialysen tidigt på morgonen när han slutat arbeta. 4 dagar i veckan, 4 timmar åt gången och jag självdialys vid Mölndals sjukhus och har haft så i 16 år, säger Thomas. Under dialysen försöker han sova om det går, prata med de andra patienterna, äta frukost eller titta på tv när maskinen gör njurarnas jobb. På grund av högt blodtryck så fungerar inte njurarna överhuvudtaget, något som upptäcktes 2002. Jag arbetade mycket och hade huvudvärk och blödde näsblod. Efter att ha fyllt en liten hink med näsblod hamnade jag på akuten och där upptäckte det att jag hade 240/180 i blodtryck. Njurarna fungerade inte alls och jag fick min första dialys, säger Thomas. På grund av detta kunde inte Thomas resa till Venezuela som han hade tänkt. Han blev istället uppsatt på listan för transplantation. Hans mamma erbjöd honom en av sina njurar och på hans födelsedag den 6 april fick han besked om att han nu skulle transplanteras. Den 26 april 2006 transplanterades jag. Jag minns verkligen den dagen, säger Thomas. Den nya njuren höll i cirka 2 år. Och 2009 hade Thomas den första bloddialysen vid Mölndals sjukhus. Han berättar att han är livrädd för nålar, att bli stucken sig något som man måste göra vid varje dialystillfälle. Olika sjuksköterskor hade olika teknik för att sticka mig, så till slut beslöt jag mig för att sticka mig själv och sköta min dialys själv. Det gjorde att jag kände att jag fick bättre kontroll över dialysen, säger Thomas. Och 2011 transplanterades Thomas en andra gång med njure från en okänd donator. Hans urinrörare dock växte ihop. Och därför fungerade inte operationen. Han fick börja i dialys igen. Det var jobbigt att andra transplantationen inte fungerade. Man mår ju bättre om man slipper dialys, men jag klagar inte. Är positivt lagd och gör det bästa av situationen. Han säger att det handlar om att lära sig sin sjukdom, att handskas med den på rätt sätt. I och med att Thomas sköter sin dialys själv så har han lärt sig mycket om njurar och dialys och han känner sig friskare. Cirka 3 gånger per år håller jag i patientutbildningar där jag berättar om min historia. Jag säger att dialys inte innebär slutet på livet och genom att sköta dialysen själv får man ut mer av dagen, säger Thomas. På frågan om hur han hanterar jobbiga dagar svarar Thomas att det då blir chips och Coca-Cola och en dag i soffan och han berättar att han kan känna att vissa dagar aldrig kommer igång och att han gräver ner sig ibland. Livet går ju upp och ned. Man får lära sig hantera svängningarna, säger Thomas. Genom att Thomas haft dialys så länge vid Mölndals sjukhus så har det blivit en familjär miljö där man hälsar på personalen när man kommer och när man går. Personalen och patienten har blivit som en andra familj för honom. Jag tycker njursjukvården har blivit bättre och bättre sedan jag började dialys, säger Thomas. Han har nyligen även prövat att åka utomlands med bloddialys. I april var han och hans sambo på Rhodos. Då hade inte Thomas rest på 17 år. Resan bokades på bokdialysis.com och via sajten fick Thomas kontakt med dialysstället på Rhodos. Familjen tyckte det gick bra att arrangera allt och hoppas kunna resa mer i framtiden. Jag är annars en hemmakär person och älskar sommaren i Sverige. På sommaren är vi ute med båten i skärgården och badar och fiskar och på vintern spelar jag lite hockey, säger Thomas. I år firade Thomas och Solveig att det varit ihop i 5 år. Thomas säger att Solveig ville ha en kille som tränade mycket. Hon arbetar själv som PT, alltså personlig tränare, men att hon efter att hennes väninna sagt att hon kunde lära sig något av Thomas gav honom en chans. Jag försöker träna och äta bra, men det är inte lätt när man arbetar natt och har mycket dialys. Jag ser mig själv som en rund och glad köttbulle, skämtar Thomas. Thomas söner gillar att kolla på och själva sporta. De håller på med hockey och basket. Thomas coachar hockeylaget och det har skapat en fin gemenskap och gemensamt intresse däremellan. Sönerna uppväxte med att Thomas har dialys. Har varit med på hans avdelning, det vet inget annat än Thomas liv med dialys. Idag är det jag och en äldre kvinna som har haft självdialys längst vid Mölndals sjukhus, säger Thomas. Han har mycket antikroppar och kan inte transplanteras som det ser ut nu. Förhoppningen är att njurforskningen inom detta område snabbt går framåt. Även om dialysen fungerar bra så är det ändå en dröm för Thomas att bli transplanterad igen. Tänk om man kunde använda ett kolfilter som är i fläkten och där suger upp smuts och har något liknande i kroppen som rensar kroppen från skadliga ämnen, säger Thomas. Som förebild nämnde Thomas sin farfar som var positivt lagd. Thomas försöker vara som honom att vara glad i livet. Han säger att en sjukdom inte stoppar livet utan man ska försöka leva livet och njuta av det. Till andra njursjuka vill Thomas säga, lär dig leva med din sjukdom. Om du har dialys, lär dig den med, så mår du garanterat bättre. Under vignetten medlem läser vi en berättelse från familjen Eneslätt om deras upplevelse av årets familjevecka i Tarnumstrand. Det finns stunder och platser i livet som verkligen stannar kvar i hjärtat. Och Tarnumstrand med Djurförbundets familjevecka är en sådan. Havet ligger där som en trygg famn. Och redan när vi närmar oss känns det som att axlarna sjunker. Här behöver ingen förklara varför väskan är full av mediciner, varför barnen ibland måste vila mitt i leken eller varför det har ärr som berättar egna historier. Alla vet redan, alla förstår. Barnen hittar till varandra, som om året som gått bara varit en kort paus. Några ses förut, andra möts för första gången och som springer emellan stugorna, fnissar i kvällssolen och fiskar krabbor vid bryggan. Händer möts. Vänskapet har form och för varje stund växer känslan av tillhörighet. Det lekar och skratt, bad i havet, äventyr i skymningen. Här är ingen annorlunda, här är alla bara barn. För oss vuxna veckan lika mycket en plats att vila i. Vi får lyssna på föreläsningar som både ger svar och hopp. Vi hör om forskning som kan göra framtiden ljusare. Om hur övergången från barnsjukvården till vuxenvården kan bli tryggare. Om hur avstöten kan upptäckas tidigare. Och hur fler organtransplantationer kan rädda liv. Vi får möta människor som delar med sig av sin egen resa. Som visar att livet med njursjukdom inte bara är en kamp. Det är också fullt av drömmar, glädje och framtid. Under tiden tar ungdomsledarna hand om barnen. Unga vuxna som själva lever med njursjukdom eller har någon nära som gör det. Det blir lekkompisar, förebilder och trygga vuxna att luta sig mot. Och mellan alla ord, mellan kunskapen och berättelserna finns stunderna som inte går att mäta. En förälder som skrattar igen efter en lång tid. En annan som vågar låta tårarna komma fram. Ett barn som vågar springa ut först i badet. Det är viskningen på kvällen som säger, mamma, alla här är precis som jag. Det är blickar som förstår, blickar som säger, vi är inte ensamma. I år var tredje året vi fick uppleva en magisk vecka på denna idylliska plats. Och vi längtar redan efter att få komma tillbaka. När veckan är slut bär vi hem mer än packningen. Vi tar med oss känslan av att vara en del av en stor och varm gemenskap. Och i framtiden, när barnen ser tillbaka på sin barndom, kommer veckan på Tanums strand vara en del av den. För där är inte bara en vecka vid havet. Den påminner sig om att även när livet är tungt, finns det platser och människor som gör allt lite lättare att bära. Så tack, Njurförbundet, för att det skapar en plats där våra barn kan vara barn, där vi kan vila och lära, och där den varma gemenskapen blir ett minne för livet. Fakta. Barn- och föräldragruppen ordnar varje år aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter. Varje sommar anordnas ett familjeläger och på hösten en helgträff. Vården föreslås utökat statligt ansvar. Ska staten ta över sjukvården eller inte? Frågan har stötts och blötts i många år. Nu är nya förslag ute på remiss som kan få betydelse för alla beroende av en fungerande vård. Först lite fakta. Vårdansvarskommitténs betänkande Ansvaret för hälso- och sjukvården är ute på remiss till den 31 oktober. Utredningen ger inget stöd för statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, men inom vissa områden föreslås utökat statligt ansvar. I juni 2025 överlämnade vårdansvarskommittén sitt betänkande Ansvaret för hälso- och sjukvården till Socialdepartementet. Under två år har man utrett hur ansvar och styrning mellan staten och regioner kan förändras. Vad det i så fall skulle innebära för patienter, vårdtagare och vårdgivare. I Sverige ligger merparten av ansvaret för hälso- och sjukvården på våra 21 regioner, som det tidigare landstingen kallas sedan 2020. En stor del av problemet med att vården inte är jämlik över landet hänförs till det uppdelade ansvaret. Vårdansvarskommittén fick uppdrag av regeringen att analysera möjligheten att införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för delat eller hela det regionala hälso- och sjukvården. Men efter två års utredning presenterade kommittén slutsatsen att ett helt statligt huvudmannaskap saknar stöd. Ges heller ingen rekommendation för ett delvis statligt huvudmannaskap. Det måste föreslås ett utökat statligt ansvar på vissa områden. Njurförbundets vice ordförande Björn Nilsson hade hoppats mer på utredningen då ojämlik hälso- och sjukvård, bristande tillgänglighet och så vidare varit påtagliga problem under många år. Det är en besvikelse. I direktivet fanns en bred öppning där man såg problematiken på ett nytt sätt, vilket Njurförbundet välkomnade. Men i förslagen blev det tydligt att vårdansvarskommittén har haft fokus på och vill att värna om det kommunala och regionala självstyret. Av själva sjukvårdsfrågorna och tillgänglighetsfrågorna blev det bara en tumme, säger Björn Nilsson. Kommittén har analyserat hur patienterna påverkas utifrån faktorer som jämlikhet, tillgänglighet, effektivitet, kompetensförsörjning, finansiering och innovationskraft. Slutsatsen är att det finns både fördelar och risker. Det saknas tillräckligt stöd i underlaget för att ett helt statligt system skulle förbättra vården. Dessutom pekar vissa ledamöter på att det kan bli kostsamt och komplicerat att genomföra sådana förändringar. Att dela huvudmannaskapet och till exempel låta staten ta över ansvaret för primärvård eller specialistvård avråder vårdansvarskommittén också ifrån med motiveringen att gränsdragningen skulle bli komplex och vården riskerar att fragmenteras. Istället ser kommittén större nytta att utöka statligt ansvar inom några särskilda områden där skillnader mellan regioner kan vara orättvisa och där patienternas rätt till lika vård måste stärkas. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning, läkemedel, vaccinationer och screening. Utöver detta menar kommittén att statens styrning behöver bli mer långsiktig och strukturerad. Idag är styrningen ofta kortsiktig och detaljstyrd, till exempel genom tillfälliga bidrag vilket försvårar planering för regionerna. Om statens ansvar stärks enligt betänkandet inom nämnda områden ska det ge mer jämlik vård, även för dig som bor i en mindre region, menar kommittén. Vaccinationer och screeningprogram bedöms också kunna få bättre genomslagskraft och kontinuitet. Dessutom ska ökat fokus på läkemedelskapacitet och kompetensförsörjning skapa stabilare vård. Betänkandet är nu ute på remiss till den 31 oktober 2025. Sedan återstår att se om regeringen går vidare, ändrar eller fastslår rekommendationerna från kommittén, slutar Sara Norman. Din hälsa. Njursjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. För det som står bredvid är det viktigt med återhämtning och lära sig hantera utmanande tankar. Njurförbundet arbetar aktivt med frågor som berör anhöriga till det med njursjukdom. Förbundet har tagit fram en egen broschyr för anhöriga 2024 och under våren 2025 har det hållits anhörigträffar digitalt och fysiskt. Föreläsare på de två första träffarna var Liselott Adsjö, KBT-terapeut med speciell inriktning på anhörigterapi. Njurfunk fick en pratstund med henne för att be henne om hennes bästa råd och tips till anhöriga. Anhörigträffarna som Njurförbundet anordnat har varit viktiga för att anhöriga ska få träffa andra liknande situation, få en känsla av sammanhang och förmedla hopp. På den första träffen pratade vi om hur du konkret kan identifiera stress och återhämtning. Och på den andra träffen pratade vi om hur du kan hantera tankar och känslor, säger Liselott. Stressorer är sådana som orsakar stress. De inre stressorerna kan vara tankar till exempel om hur det kommer gå för din anhöriga och självkritiska tankar om vad du borde göra. Det kan också vara känslor som exempelvis rädsla, skam och ilska. De inre stressorerna har vi ofta liten kontroll över. De yttre stressorerna är mer problemorienterade, det vill säga hur du ska agera och när du ska ta hjälp eller delegera. En del anhöriga känner sig stressade år ut och år in och får lite återhämtning. Balansen saknas, säger Liselott. Det är viktigt att ta reda på hur man återhämtar sig bäst, något som kan skilja sig mycket åt mellan olika personer. Viktigt är i alla fall att få in återhämtning kontinuerligt i vardagen. Rörelse i vardagen är bra. Varva mellan aktivitet och återhämtning. Fyll på det batteri som är utladdat, kroppen eller huvudet. Planera in korta andningspauser. Det gäller att ta hand om sig själv, att göra det över tid. Ta ett beslut om hur du vill leva med jobb, intressen och vad som är återhämtning för just dig som anhörig, säger Liselott. När det kommer till att hantera inre tankar kan det ibland bli så att du hamnar i ältande över tid, något som ger ökad oro och ångest. Hjärnan är bra på problemlösning, men har svårare att hantera orostankar. Det är viktigt att se orostanken för vad den är, att det bara är en tanke. Det går att öva på att sätta prefix före orostanken. Lägg till: just nu har jag tanken före tanken. Du får lite distans, vilket minskar tankens makt och stressen den skapar. Din tanke behöver inte vara sann, säger Liselott. Träning är bra för alla njursjuka. På sommaren och hösten erbjuds mer vistelse utomhus. Då kan trädgårdsarbete, att besöka ett utomhusgym, ge bra motion. Trädgårdsarbete är inte bara avkopplande, utan också en utmärkt träningsform som ger både styrka och konditionsträning genom aktiviteter som gräsklippning, krattning och plantering. Många parker och grönområden erbjuder idag också kostnadsfria utomhusgym. De flesta utomhusgym erbjuder redskap och instruktioner för övningar där den egna kroppen används som belastning. Du kan anpassa träningsintensiteten efter din egen förmåga. Börja hellre med lättare belastning och öka på den gradvis. Här kan det vara bra med tips och individanpassade träningsråd ifrån en fysioterapeut med kunskap inom njurmedicin. Livsmedelsverkets projekt Fullkornsfrämjande ska förbättra folkhälsan i Sverige. Föregångarna är ett lyckat danskt projekt. Och målet är att få fler svenskar att äta mer fullkorn. Endast 1 av 10 svenskar äter tillräckligt med fullkorn idag. Intag av mer fullkorn kan minska risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt tjock- och ändtarmscancer. Studier visar att ett högre intag av fullkorn leder till lägre kroppsvikt, lägre totalt kolesterol i kroppen och lägre blodtryck. Recept på proteinrika scones. Ingredienser till 5 stora scones. 2 deciliter vetemjöl, 1 deciliter grahamsmjöl, 2 teskedar bakpulver, 1/2 tesked salt, 250 gram fast naturell tofu, 2 deciliter vatten och 1 matsked rapsolja. Receptet är hämtat från kokboken Vego i världsklass. Skånsen är proteinrik och passar dig som går i dialys, har ett ökat proteinbehov eller bara har svårt att få i det tillräckligt med protein. Skånsen är goda till frukost och mellanmål och kan serveras tillsammans med keso, bär, marmelad eller honung. Eller ätas naturella som tillbehör till en mustig höstgryta eller soppa. Proteinkällan är tofu, vilket gör att det blir vegetariska. Tofu är en produkt som tillverkas genom att sojabönor mals, kokas och sedan pressas till en fast massa. Den går att hitta i kyldisken i vanliga mataffärer. I receptet ska tofu mixas med vatten till en slät smet. Då är det bra att använda en mixerstav, matberedare med mixerfunktion eller köksmixer. Vill man begränsa sitt intag av salt går det bara att utesluta saltet ur receptet helt. Gör så här. Sätt ugnen på 250 grader, blanda ihop vetemjöl, grahamsmjöl, bakpulver och salt i en skål. Mixa tofun tillsammans med vatten till en jämn smet, rör ner tofun i mjölblandningen och tillsätt olja. Klicka ut 5 högar med cirka 1 deciliter smet på en plåt med bakplåtspapper. Grädda i mitten av ugnen 15-20 minuter tills skånsen fått fin färg. Låt svalna något och servera med valfritt pålägg. Fråga och svar. Har du något du undrar över kopplat till njurar, njursjukdom eller transplantation? Ställ din fråga till Njurfunk så kan du få svar av personer kunniga i njurmedicin, transplantation, kost och hälsa. Skicka din fråga till Njurfunk, Njurförbundet, Drakenbergsgatan 6, 11741 Stockholm. Eller som e-post till info@njurförbundet.se, märk brevet Expertpanelen. Fråga: när jag får dialys blir jag ofta trött. blir jag har svårare att koncentrera mig och minns ibland inte vad som sägs. Vad beror det på? Svar. Under pågående bloddialys minskar blodtillförseln till hjärnan, vilket gör det svårt att både förstå och att minnas information som ges när dialysen pågår. Dialys avlägsnar skadliga slaggprodukter som ansamlas i kroppen när njurfunktionen sviktar. Men att leda ut blodet ur kroppen och rena det i en maskin har även negativa effekter. Under pågående bloddialys kan blodgenomströmningen i hjärnan minska, vilket leder till syrebrist. Hjärnan fungerar då sämre och det kan leda till exempel vara svårt att förstå och minnas vad som sägs. Detta kallas ibland för dialysamnesi, där amnesi är latin för minnesförlust. På engelska kallas det ibland för brain fog, hjärndimma. Är du dialyspatient och har upplevt att du under pågående dialys blir trött och får svårt att koncentrera dig, har det hänt att du har fått information under pågående dialys som du sedan har svårt att minnas. Då är det hög sannolikhet för att du har syrebrist i hjärnan under pågående dialys och därmed är drabbad av dialysamnesi. Det går inte att motverka försämringen av hjärnans blodtillförsel under dialys. Du bör informera personalen på mottagningen om att det inte är lämpligt att ge dig information under pågående dialys. Ett telefonsamtal en dialysfri dag kan vara ett bättre alternativ. Forskningen som visar att blodtillförseln till hjärnan försämrats under dialys är ganska ny och resultaten är inte kända av alla som arbetar inom njursjukvården. Begreppet dialysamnesi är dock gammalt. Det myntades redan på 1960-talet av en ung dialyspatient i USA som studerade till läkare. Han märkte att han hade svårt att minnas kurslitteratur som han läste under pågående dialys. På nätet finns information på engelska om hur njursjukdomen dialys påverkar hjärnan både under pågående dialys och på längre sikt. Sök till exempel på dialysis brain fog eller dialysis and cerebral blood flow. Slutar Nils Grevberg, specialist i medicinska njursjukdomar. Ny fråga. Min pappa får dialys på sjukhuset 3 gånger i veckan. Vad skulle hända om han behöver ställa in någon gång? Maria Eriksson Svensson, professor och överläkare i njurmedicin, svarar: det är viktigt att förstå att dialys är en livsviktig behandling för personer med avancerad njursjukdom. Om din pappa missar en dialysassession kan det leda till hälsoproblem. Hur länge någon kan klara sig utan dialys varierar beroende på individens övriga hälsa och kvarvarande njurfunktion. Utan dialys kan kroppen inte avlägsna överflödig vätska, vilket kan leda till svullnad, viktökning och andningssvårigheter på grund av vätska i lungorna. Detta är kanske den viktigaste orsaken till att undvika att utebli från planerad dialysbehandling. Missade behandlingar kan leda till farligt höga nivåer av kalium i blodet. Högt kalium kan orsaka hjärtproblem, inklusive arytmier och hjärtinfarkt. Mellan dialyssessioner kan gifter och avfallsprodukter byggas upp i blodet, vilket kan göra att han känner sig trött, illamående och allmänt sjuk. Om din pappa behöver ställa in en dialyssession är det viktigt att han omedelbart kontaktar sin vårdgivare för att diskutera olika alternativ och eventuellt schemalägga en annan ersättningsbehandlingstid, slutar Maria Eriksson Svensson. Smått och gott. Pressa lite citron eller lime över fisken eller grönsakerna. Fräsch syra lyfter smaken så mycket att du inte saknar saltet en sekund. Rosta spiskummin, paprikapulver eller curry i pannan innan du kryddar. Värmen väcker dofterna, en smakexplosion helt utan salt. Färska örter som basilika, persilja och koriander förvandlar en enkel rätt till festmat. Prova att bli din egen kryddmästare. Vitlök, chili och ingefära ger både hetta och karaktär. Perfekt när du vill ha smakrik mat utan att skruva upp saltkaret. Det var några förslag till ersättare av salt. Hallå där, Estelle Gustafsson, 12 år, från Arvika, som erhållit pengar från Ameri Ersmarkers fond för att besöka ett äventyrsbad. Varför sökte du bidrag från Ameri Ersmarkers fond? Jag vill hitta på något roligt att göra med min kompis, men som precis som jag är njurtransplanterad. Jag valde att söka pengar för att vi två tillsammans skulle kunna åka en hel dag till Gustavsviks äventyrsbad i Örebro med min pappa. Hur var badet och vad var roligast? Badet var stort och roligast var rutschkanorna. En av rutschkanorna hette Forsen. Det var en kana med vatten som rinner hela tiden. Den åkte vi många gånger för den var så rolig. Det fanns en annan rutschkana med som hette Ormen. Den slingrade sig för mycket. Den åkte vi också flera gånger. Vad har du för diagnos och hur ser framtiden ut? Jag fick diagnosen mikroskopisk polyangit och njursvikt när jag var 8 år. När jag var 9 år kunde jag sluta med dialys. Jag blev transplanterad med min pappas njure. Idag känner jag mig frisk och mitt mål är att ha pappas njure i minst 40 år. Regionnytt. Den 8 augusti åkte 56 personer från Sydsverige på en bussresa till danska Ärö. Stavat A-E-R-Ö. Resan utgick från Kristianstad och samlade upp resenärer på vägen. Tyvärr hände en mindre rolig sak strax före brofästet i Malmö. En skarp knall och det konstaterades att vi blivit beskjutna. Som tur var det bussen dubbla rutor. Det var bara den yttre som så småningom krackelerade. Väl framme på Ärö blev vi belönade med underbart väder och trevliga aktiviteter. Vi besökte en vingård med rundvandring och vinprovning och sedan Uldegården. En kyrka och en fyr fick vi också se plus rundvandring i Ärösköping, öns största by. Den 10 augusti var det hemresa. Vi var nog alla nöjda efter att få tillbringa en helg med att utbyta erfarenheter och träffa vänner. Sven Jonsson är ny ordförande i Stockholm, Gotland. Hur blev du engagerad i njurförbundet? Jag var nere i Almedalen 2018 och träffade några från njurförbundet. Jag blev stimulerad av deras framåtanda och vilja att vara ett stöd för deras medlemmar. Redan nästkommande år 2019 så valde jag att gå med i styrelsen i Stockholm, Gotland. Jag ville dela med mig av min kunskap och erfarenhet efter att ha arbetat lång tid över 30 år med vårdutveckling och forskat på patienter i hemmen. Vad har du för erfarenhet av njursjukdom? Vården upptäckte i samband med min fru Siris cancerbehandling att hon hade polycystiska njurar som långsamt försämrades. Under 2012 konstaterades kronisk njursjukdom stadium 4. Från 2017 hade hon PD-dialys i hemmet. Min fru dog 2021 på grund av att hennes kropp inte orkade. Förutom njursvikt hade hon även haft cancer flera gånger under 18 års tid. Så gällande njursjukdom har jag varit med om utredning, diagnos, multisjuklighet, behandling och även palliativ och terminal vård. Vad har du för mål som nyvald ordförande? Vi finns till för alla som har njursjukdom samt för deras anhöriga, närstående och efterlevande. Min målsättning är att vi ska bli mer precisa på att stödja våra medlemmars behov av kunskap. I vår relaterade frågor, egenvård, rehabilitering och prevention med mera. Viktigt också är att öka kunskapen om tidigt upptäckt av kronisk njursjukdom, CKD. Att öka den sociala samvaron för våra medlemmar. Hur ska föreningen locka nya medlemmar? Vi ska förbättra vår direkta information till existerande njursjuka som finns i regionen. Ett ökat samarbete med våra njurkliniker är en prioritet. Detta så vi kan samverka för att mer konkret kunna informera till en njursjuka om nyttan av att vara medlem. Västsverige bjuder i höst in sina medlemmar till njurfika. Det innebär att förbundet öppnar upp sitt kansli för fika en eftermiddag månaden. Starten blir i Göteborg den 16 september klockan 15-16.30 på Kustgatan 10. Ingen föranmälan behövs. Förbundet bjuder på kaffe och bulle. Västsverige planerar för fika även i Varberg, Halmstad, Borås, Skövde och Trollhättan. Medlemmar från Norrbotten samlades den 12 augusti i Boden för att åka till Tornedalen och Kukkolaforsen. Först besöktes Pesolas lantbruk där medlemmarna fick en föreläsning om gården. Sedan for gruppen vidare till Kukkolaforsens restaurang där det bjöds på en fantastiskt god lunch. Ett ihållande regn satte stopp för Jämtland Härjedalens grillfest utomhus den 7 juni, men som tur var hade föreningen tillträde till en grillkåta på körfältet i Östersund. Deltagarna fick besöka två dialyssköterskor från dialysen i Östersund. De berättade om det senaste inom dialysvården och deltagarna fick mycket information och kunde ställa frågor om alla framsteg inom djurvården. Deltagarna fick förstås också äta tillsammans och dessutom musik för underhållning. Den 29 juni samlades 12 medlemmar från Västerbotten på mysiga Café Kajutan i Stackgrönan, en mil öster om Skellefteå. Där fick medlemmarna avspisa deras stora goda räksmörgåsar, samtal om livet för stort och smått och lära känna varandra lite bättre. 18 september anordnas djurförbundets tredje dialysiska digifysiska anhörigträff. Träffen gästas av Eva Sixt från Anhörigas Riksförbund. 20 september. Nytt datum för golftävlingen för transplanterade PGS Prisel. Tävlingen spelas i år på Västerby Golf och konferens utanför Linköping. 5 oktober. Välkommen till en föreläsning med Thomas Lorant, forskare och transplantationskirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi ses på föreningshuset E18 i Eskilstuna klockan 14. Anmälan sormland@njurforbundet.se. 4 november vecka 45 anordnas den årliga donationsveckan. Målet är att så många som möjligt ska anmäla sig till donationsregistret. Läs mer på socialstyrelsen.se. Förbundsnytt. Förbundsstyrelsen går mot slutet av sin mandatperiod. Valberedningen är i full gång med att få ihop en stark och engagerad styrelse som kan leda arbetet vidare. I maj 2026 samlas Njurförbundets medlemmar till förbundsstämma, förbundets högsta beslutande organ. Det väljs också en ny förbundsstyrelse. Inför detta pågår nu valberedningens arbete för fullt. Valberedningens uppdrag är att hitta personer som vill och kan bidra till att leda förbundet under kommande mandatperiod. Det handlar både om att föreslå kandidater till ordförandeposten och till övriga styrelseplatser. Enligt stadgarna ska styrelsen spegla hela förbundets bredd. Personer med egen erfarenhet av njursjukdom, anhöriga, yngre och äldre, kvinnor och män från olika delar av landet. Mångfalden är en styrka. Valberedningen letar därför inte bara efter tidigare styrelseerfarenhet. Lika viktigt är engagemang, vilja att arbeta för förbundets medlemmar och nyfikenhet att lära nytt. Att vara förtroendevald i Njurförbundet innebär att bidra till en gemenskap där medlemmarnas behov alltid står i centrum. Den 22 augusti hade förbundsstyrelsen sammanträde i Stockholm. Då deltog Elisabeth Palmer Kock, sammankallande i valberedningar som också har skickat uppmaning till samtliga regionföreningar att nominera passande personer till förbundsstyrelsen. Nu vill valberedningen gärna komma i kontakt med dig som känner att du har något att bidra med, eller med tips på andra personer som skulle passa. I juni uppvaktade vice ordförande Ulla Evensson sjukvårdsminister Acko Ankarberg i samband med ett patientråd. Frågor som avhandlades var Socialstyrelsens handlingsplan för rehabilitering, kvinnors hälsa, bristfällig implementering av patientlagen och nytt regelverk inom europeiska hälsodataområdet. Höstens ordförandemöte med Djurförbundets regionföreningar blir digitalt. Den 15 november träffas ordförandena för att diskutera angelägna frågor med förbundsstyrelsen. Kontakt. I styrelsen sitter Håkan Hedman ordförande, Björn Nilsson vice ordförande och Eva Evensson dito. Vidare Annika Hedberg, Morgan Kashi, Ronny Ljung, Karine Wiberg, Sven Jonsson och Malin Haglund. I barn- och föräldragruppen Marie Heldén, Annika Hedberg, Linda Landerdal och Rebecka Wittesjö. I ungdomsgruppen Rebecka Kross, Oskar Norling, Emma Eddegård. Förbundskansli Sara Norman, generalsekreterare, Robin Valdén, grafisk form och webb. Anneli Olsson Larsson, reporter, Ylva Eriksson, administrativt ansvarig. Adressen är Drakenbergsgatan 13, 117 41 Stockholm. E-post info@njurforbundet.se. Telefon 08 546 405 00, bankgiro 690-1334. Annonser med mera. Njurdagboken för dig som har njursvikt. Njurdagboken är Njurförbundets webbsida som vänder sig till personer med njursvikt och deras närstående. Här får du ökade kunskaper till dig och din närstående, råd och tips och kunskaper som bidrar till att du känner dig mer informerad. Man kan läsa bland annat om njurarnas funktioner, prover och provsvar, läkemedel och behandlingsalternativ. Adressen är njurforbundet.se/njurdagboken. Stiftelsen Niklas och Mattias minnesfond, ändamål, sök bidrag för rekreation, läger och kurser. Målgruppen är personer med njursjukdom och njurtransplanterade. Ansökningsblankett och mer information kan man få på Njurförbundets hemsida. Frågor besvaras av Ann-Lis Westin 070-424-2800. Låt ditt sparande bidra till en bättre värld. Att välja fonder som arbetar mot specifika mål är ett bra sätt att påverka framtiden. Swedbank Humanfond placerar i företag som jobbar med miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning. När du investerar i fonden ger du också en gåva. 2% av ditt sparande skänks till den organisation som du väljer. Med Humanfonden investerar du inte bara för och i framtiden, du kan vara med och påverka den. Levnadsguiden är en digital plattform för unga som väntar på organ eller lever med transplanterat organ. Utnyttja din dag till fullo och använd nattmaskin APD. Med en sådan kan du fortfarande vara aktiv samtidigt som du gör din egen behandling då du sover. Det är en skonsam form av dialys som sker utan nålar. Dialys görs medan du sover. Frihet till arbete, skolaktiviteter, nattmaskinen är lätt att lära sig, lätt att ta med sig på resor. Baxter Kidney Care is now Vantive, a standalone vital organ therapy company. www.vantive.eu. Digifysisk anhörigträff 3, 18 september 2025 klockan 17.45 till 20. På plats i din regionförenings lokal eller digitalt, via Zoom, nytt videomötesverktyg. Temat är erfarenheter från Anhörigas Riksförbund. Prata och lyssna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Anmälan senast 15 september 08 546 405 01. Slut på taltidningen.